Jag har börjat dricka läsk igen.
Oj, vilket sammanträffande. Jag drack läsk till lunchen idag och sa just till min kollega att det är inte varje dag jag dricker läsk, ska du veta.
Nej, men jag hade liksom som ett... nästan som ett... I princip ett helt år när jag inte drack läsk. Inte så här, vad heter det... Som en grej, utan det började med att jag liksom så här, inte drack läsk på typ en månad. Sen var jag liksom inte sugen. Men nu har jag trillat dit igen av någon jävla anledning. Det är som att om man bara inte gör det på länge så tycker man inte att det är så gott. Så när man gör det en gång så tycker man att det är väl ganska uppfriskande. Det är som en knark. Hallå och välkomna till Obiter Dictum, podcasten som blickar högt men oftast landar någonstans i den vackra populärkulturella rännstenen. Vi som ligger här i rännstenen och tittar på stjärnorna är som vanligt jag, gatsopare Tobias Nordström och hobbyastronomen Billy Rimgard.
Hallå. Hallå. Snyggt med lite Oscar Wilde-referens. Subtil.
Så, subtil och subtil. Allt väl eller?
Det är helt okej.
Okay. I sommarvärmen.
Ja, jag åkte på en sån här Fan, vi får inte börja med att prata väder.
Har
vi
det ligger ju så nära till hands på något sätt.
När vi hade slutat spela in efter förra avsnittet om nostalgin så sa jag att vi börjar närma oss... Vi börjar bli allt mer och mer som gubbarna på balkongen i Mupparna.
Har vi inte alltid varit det? Skillnaden är att nu liksom börjar åren också komma ikapp bara.
Ja... Det kanske är så.
Jag tror det bara är så enkelt.
Det är vissa vägar man måste liksom acceptera på något vis.
Ja, men lite så. Men ska vi snacka lite Patreon istället då?
Ja, det är ju spännande nu för att ni som stödjer oss på Patreon med $10 per avsnitt får ju sätta ett ämne vi ska prata om. Och det börjar droppa in sådana ämnen. Väldigt spännande faktiskt. Hittills mycket bra ämnen.
Du låter förvånad nästan.
Ja, men det är liksom så här spot on liksom. Men det är också väldigt mycket Oddpod över de ämnena, vilket jag tycker kan vara rätt skönt. Men också så här, jag hade ju tänkt att det kanske skulle komma lite fler curveballs. Men hur känner du? Det är lite läskigt med vad folk kan komma att kasta på oss.
Alltså jag slarvar ju en del med annan media så att säga och har ju ofta en strikt linje av att lyssnare, läsare och tittare ska hållas på en armlängds avstånd från innehållet. För att det är ofta, men det blir liksom alltid så jävla pliktskyldigt. Det är någon liksom SVT-debattsändning och så ska det läsas upp tweets som liksom inte har någonting med saken att göra, det inte tillför någonting. Alla sådana där initiativ stör jag mig oftast på. Men om det är några jag liksom litar på vad gäller att leverera innehåll till någonting jag gör så är det ju till den här podden. För liksom, de som lyssnar på det här märker man i kommentarsfält och på Twitter och annat är ju liksom... Jag skulle drista mig med att säga att det är en högre intelligenskvot än genomsnittet.
Och jag vågar påstå också att till skillnad från att pliktskyldigt läsa en tweet därför att någon beställare har sagt att de måste ha liksom tittarinteraktion så skulle jag vilja påstå att vi kanske har en plattform som är lite bättre byggd för lyssnarinteraktion.
Så kan det vara. Så kan det definitivt.
Vi har alltid fått så himla mycket härlig feedback i kommentarsfält och så vidare. Så jag känner att det handlar bara om vad man bygger. Att läsa tweet dåligt.
Ja, men det är också på något sätt att den interaktionen vi får ofta bygger vidare på saker. Alltså men har ni sett den här grejen? Alltså det är ofta mer som vi inte har koll på. Och det är ju det man
har noterat att du blir lite aggressiv när folk säger emot dig i våra Facebook-postningar.
Nej, jag står upp för det jag tycker. Va?
Det är ganska dålig ton när du svarar. Liksom.
vad har jag nu skrivit?
Det var något till, inte förra avsnittet men avsnittet innan dess som jag läste. Vi fick en jättelång kommentar om någonting.
Ja, på Facebook-sidan.
Ja, en jättelång underbyggd argumentation. Och jag tyckte du var lite vass i din ton när du svarade.
Jag ber om ursäkt. Alltså jag är ju... med åren har jag mer och mer tänkt att jag har en väldigt, väldigt lätt form av autism. Det är ofta inte förstår hur saker jag säger eller uttrycker mig landar hos folk. Eller hur det låter eller tolkas av andra, så att säga.
Mm.
Det är någonting jag liksom bara har märkt. Det är så att folk har påpekat det, men också av bara så här, av erfarenhet, år av erfarenhet över hur saker jag ser landar.
Mm.
Men vi ska säga det också till alla er Patreon som har pitchat in att all utlovad merch och sådär är på väg. Men som vi har varit inne på förut, det är pins och annat. Men som vi var inne på förut så blev det lite fler än vad vi hade tänkt till en början. Så att vi håller på att lösa det här, och det kommer att komma. Så håll ut.
Och vill man ge oss ännu mer administration, så går det bra att gå in på patreon.com/oddpod och stödja med en slant. Så har vi fler grejer att skicka.
Högst frivillig ska sägas.
Absolut, absolut. Om man känner att man kan och vill och ja, så.
Mm.
Någonting viktigare än det är att Sam Panopoulos har avlidit.
Ja, du har fört upp det här på dagordningen att du ville prata om det här.
Det är alltså mannen i Kanada, den grekiska immigranten till Kanada som uppfinner Hawaii, alltså pizzan.
Inte gruppen. Vad heter det? Ja, alltså,
han tar märket, ett canned pineapple-märke som heter Hawaii, tar han och börjar lägga på pizzor och får en lång kö utanför sig av kunder som vill handla, och får även en lång kö av jättearga italienare som vill stena honom därför att han har hädat pizzan. Naja, det var mer en bildlig kö den senare.
Mm.
Men det var inte ett populärt grepp. Och jag tänker att Hawaii är en vattendelare.
Det får man verkligen säga.
Likt salt- och vinägerchipsen,
ja,
så är liksom Hawaii är en sak som är extremt polariserande och kan väcka hetsk debatt för eller mot frukt på pizza. Och här undrar jag ju om du är team Hawaii eller team förbjud ananas på pizza.
Jag vänder på steken. Vad tror du att jag är?
Jag tror att du är en sån som är ett jättestort fan av ananas på pizza.
Spännande. Jag brukar ju, de som lyssnar på podden länge har kanske, jag tror, jag har säkert rantat om det någon gång, att jag kanske inte är överförtjust i italienare. Men jag måste säga att här har jag er rygg. Här står jag med stenen redo. Vad heter det? För alltså, ananas på pizza och liksom frukt på mat eller, och i mat i stort är liksom en styggelse i min bok. Det är liksom äckligt. Och det säger jag nästan aldrig om mat, men det funkar liksom aldrig. Det finns ett undantag som bekräftar regeln, och det är ju mangosalsa.
Ah, just det.
Mm. Men det är också enda gången det går.
Mm.
Det ska tilläggas då, citron och lime och sånt räknas ju inte som frukt, även ifall det är en citrusfrukt.
Mm.
Det är ju liksom framförallt banan, ananas, den där typen av trams.
De söta frukterna, helt enkelt.
Ja. Vilken sida på slagfältet står du själv?
Jag har ingen superpassionerad åsikt. Det jag har däremot är att jag kanske har tagit det här till en ännu större styggelse i min ungdom. Det låg en pizzeria nära där jag bodde i Fruängen, där när man beställde Hawaii så fick man curry på.
Mm.
Och det är fan inte så jävla dumt. Curryn lyfter Hawaiin till en omöjlig ny nivå. Och då har vi ju liksom den här härliga mixen då. Dels av någon sån napolitanskt hantverk.
Det har uråldrigt.
Konservburk.
Har förfinats genom tusentals år.
Den lätt exotifierade konservburken med liksom skivad ananas. Och sen så tar vi lite liksom krydder från Indien. Ja. Och för samman detta. Och jag fattade liksom aldrig att det där rent estetiskt var fel.
Nej, men nu när du beskriver det så finns det ju någonting vackert mångkulturellt i det här. Alltså det är ju det är någon form av liksom historisk smältdegel som uppstår i den där pizzan.
Fast jag tänker också att han i Fruängen omedvetet var del av den här fusion-mat-trenden som var i slutet av 90-talet. Där man skulle göra älgdumplings. Och alltså det man skulle ta så här asiatisk mat och blanda med svensk husman. Och det var liksom... Det var fan the shit, liksom.
Blodpudding med wasabi och sånt där.
Exakt.
Ja, jo, så är det ju. Men alltså, annars så är ju banan och curry jättevanligt på pizza.
Mm.
Alltså, det finns ju i pizzerier över hela landet. Och det är också en helt sjuk grej. Alltså, den måste ju vara liksom någon slags avynglad avart från Flygande Jakoben, som jag har gjort mycket hemskt med det svenska, vad heter det, livet i köket.
Man undrar ju spontant vilka av alla innovationer och labbande och sånt som inte till slut nådde fram till pizzamenyerna men som har bakats i något skede som försök.
Ja, det är nog ett och annat snedsteg kan man tro. Men det fanns ju också, det var ju också någon form av konstig ananasboom där liksom 80-tal, kanske till och med sent 70-tal. Då man började med ananas på allt möjligt. En klassiker är väl liksom en ananas skiva på fläskfilén och sånt där.
Just det, just det. Det måste ju bara ha att göra med att ananas blev tillgängligt, att det fanns.
Ja, helt precis. Liksom. Det kom något nytt spännande från utomlands. Ja. Men vad heter det? Vila i frid, Sam Panapoulos. Det var ju ändå någon form av bidrag till världen, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Frågan är om jag tänker han, den här mannen, Doritos-mannen som dog, alltså uppfinnaren av Doritos som dog för, nu är det väl kanske 6-7 år sedan, han blev ju begravd i Doritos.
Ja.
Blev Sam Panapoulos inrullad i en Hawaii, tror du?
I den bästa av världen. När du säger det så vill jag tro att han blev det.
Att han vilar där mellan skinka, ost, tomatsås och ananas.
Hörru du, efter vårt nostalgiavsnitt, det var någonting du sa där om den här malande smärtan av det som har gått förlorat.
Mm.
Som gjorde att jag har sökt mig lite till nostalgi sen dess.
Mm.
Lite som ett labb, lite som liksom, ett test för att se vad jag står. Kan jag stå för att jag inte liksom... Ja,
Har du inte varit nere och grävt upp Per Hagman och Aphex Twin?
Nej, det har jag inte varit.
Nej. inte än.
Jag har tagit mig till YouTube, så långt orkade jag. Mm. Där jag har kollat så här long plays av gamla Amiga-spel. Och jag måste bara säga det, att fy fan vilket jävla piss. Det är så jävla sämst. Alltså, seriöst.
Alltså, för att spelen är dåliga? Eller vad?
Ja, det händer ingenting. Det är bara repetition. Det är bara repetition. Det händer ingenting.
Nej.
Ett spel som så här Alien Breed... Som jag, alltså så här, jag blev påmind om det senaste vintras, för jag började spela ett spel som heter Duskers, som kan rekommenderas med hela hjärtat. Jag tror jag nämnde det här i spökskepp-avsnittet.
Man
styr så här, man ska borda skepp och så styr man drones, men man kan bara liksom styra dem genom deras videofeed, så man kan liksom inte se vad som sker på de här skeppen riktigt, utan man får liksom en väldigt förenklad bild genom dronens så här scanner typ.
Mm.
Och det är så jävla vidrigt och läskigt och ensamt, och man bara känner sig verkligen som den sista i rymden. Som, ja. Och då fick jag så Alien Breed flashback och bara så här, fan, man borde rigga en liksom Amiga och spela igenom Alien Breed 3D, för att jag har inte liksom lirat klart det spelet. Men då fick det bli en long play istället, men som sagt, fy fan vad tråkigt. Det bara kommer så här hundratals aliens och man bara står och matar ammo, så att allt går, det är mer någon slags resource management spel att så här samla ammo så man bara kan stå och skjuta på allt som kommer liksom.
Mm.
Och så att jag känner inte den där smärtande längtan tillbaka till nätterna i Midsommarkransen med en Amiga 500 och oändligt med Coca-Cola.
Nej. Eller?
Jag längtar tillbaka till oändliga nätter kanske.
Ja, med Coca-Cola. Men...
Ja, men inte Alien Breed.
Nej, jag fattar. Men om vi snackar lite mer spel. Det har ju varit E3 sen vi hördes sist. Det är alltså spel... Expon som hålls varje år i Los Angeles, Electronic Entertainment Expo. Och jag lade märke till någonting som jag då insåg att jag har tänkt på väldigt länge, och det är ju hur otroligt dålig spelvärlden är på liksom branding.
Mm.
Alltså det finns då, och jag har flera exempel på det här. Ett då är väldigt väldigt tydligt, och det handlar om att Xbox, alltså Microsoft släpper ju en ny Xbox-konsol, vilket de har utannonserat förut, och nu då presenterade vad den här Xbox-konsolen ska heta. Fram tills nu har den kallats för Project Scorpio. Inte jättetufft, kan man tycka. Och det här ska liksom vara då deras high-end-version av Xbox One. Den ska liksom kunna, man ska kunna spela spelen i 4K, 60 frames per second. Alltså tyngre hårdvara helt enkelt. Och nu då utannonserar de vad den kommer heta. Och till det här hör ju då att den har ju hetat Project Scorpio i liksom 1,5 år nu typ. Så att det har ju satt sig. Alltså Microsoft-fans har ju tryckt upp pins på så här, en skorpion-logga som har tagits fram och sånt där. Och nu då så avslöjar de vad den kommer heta. Den kommer heta Xbox One X.
Aha.
Vilket liksom är så här... Alltså visst, Scorpio är ju töntigt, men Xbox One X är ju bara generiskt.
Ja.
Och det är ännu sämre med alltihop, det är ju att de redan då har en annan version av Xbox One som heter Xbox One S.
Ja.
Så det kommer liksom bli ännu krångligare att hålla isär allting.
Om man läspar så kan man inte ens beställa en i butiken.
Nej, då blir det svårt.
Som jävla fail.
Ja, det känns många föräldrar kommer ju liksom misslyckas lagom till jul när det liksom har önskats Xbox One X ute i världen där.
Ja.
Men en annan grej då som är liksom känns mer i linje med hur spelbranschen och spelvärlden är, det är ju att då, alla de liksom stora spelhusen och förlagen håller ju egna konferenser. Microsoft, Sony, Ubisoft och så vidare. Och de kan liksom inte hålla sig från att ha så jävla töntiga grejer med på de här grejerna. Det är ett nytt, vad heter det, zombiespel som kommer bland annat, som de visade då liksom gameplay från och trailer och massa häftigt material. Men då ska de ändå envisas med att liksom klippa till bild på den stora scenen där det då är någon slags dansare som hänger upp och ner i form av någon form av så här sprattliga lik. För att det då ska liksom skapa lite så här live-känsla. Och det är liksom så här, det blir bara så här obekvämt och pinsamt på små olika sätt. Ett annat ögonblick är liksom när Miyamoto som uppfann Super Mario, som ju liksom är en av de verkligen så här gudarna inom spelskapande, när han ska posera med någon Ubisoft-skapare, de ska hålla i sig plastvapen och sånt där, och så ska det liksom kännas lite stort och häftigt, men man bara man får bara ont i magen.
Men alltså, det där är väl så här klockren, alltså vi pratade Superstar DJs för några avsnitt sedan, och hur töntiga de är när de ska vara rockstjärnor. Så här. Och alltså, DJn som sitter hemma och liksom drar i reglage på sina kompressorer för att göra liksom danslåtar, har väl ungefär samma utgångsläge som spelskaparen som sitter hemma och liksom bygger Super Mario på 8-bitars Nintendo en gång i tiden.
Mm.
Alltså det här, det är inte jättegoda utsikter för den sortens personlighet att bli cool i verkliga Nej. Världen.
Nej, så är det ju.
Men de det kan aldrig vara Stackarbo.
Men det... det var kul. Men vad heter det? För det är också på något sätt att så här... Det jag tänker, det faller på att man själv är tveksam till om de vill vara coola eller inte. Det är som att de inte riktigt vet själva, för att de inte vet själva om det är coolt det de gör.
Nej.
För, alltså det jag menar är, Stackarbo vet ju att han är cool, och därför köper vi att han är cool, även ifall han inte är särskilt cool. Medan då Miyamoto, när han står liksom med den här plastrobot-grejen på armen som ska vara som någon slags Super Mario-vapen, då vet inte han: är jag cool nu? Är jag inte cool? Jo, men det här är säkert coolt. Jag kör. Det är liksom den tankeprocessen som liksom virvlar fram och tillbaka innanför pannloben. Och det är den där osäkerheten som smittar av sig, tänker jag. Och den är väldigt fin också, för det är den som gör det liksom, att man känner att det där kunde ju vara jag.
Ja,
jag hade också kunnat stått där och gjort bort mig.
Jag har ungefär lika bra radar på vad som är coolt.
Precis.
Något som inte är så coolt 2017 är ju Prison Break.
Ja, det får man
jag
säga.
Jag hade Prison Break när den gick back in the day. Även sen folk gav upp den efter första säsongen och tyckte att den hade spårat ur och sånt där. Så hade jag den som någon slags, jag skulle inte säga guilty pleasure. Jag såg den lite som jag tittade på CSI. Att det var liksom en garant för underhållning.
Mm.
Lättsmält, inga liksom... inga konstigheter, man vet precis vad man fick.
Ett Prison Break och en påse brio.
Typ. Ja, precis. Exakt. Det går inte att misslyckas. Och sånt behöver man ju också ha i sitt liv.
Mm.
Och därför så har jag börjat kolla på den här nya säsongen som kom nu.
Alltså, det är ju också så här, om vi börjar där, det är ju märkligt att det kommer en ny säsong.
Jättekonstigt. Det är ju helt galet.
Liksom. Men det är ju inte som att den slutade på ett ställe där alla bara nej! Alltså det är inte Firefly. Där liksom fansen bara gick i tur när det slutade.
Och det känns ju inte som att kön har varit aslång. Inte lika lång som den utanför Sam Panapolos pizzeria. Av folk som vill se liksom en fortsättning heller. Man har aldrig hört ordet åh, tänk om de kunde fortsätta med Prison Break.
Ja, eller man har framförallt inte hört någon när det stod klart att det skulle komma en ny. Bara, har du hört att Prison Break kommer tillbaks? det sa ingen.
Nej.
Förutom Billy Rimgard.
Ja, nej, jag ska inte säga att jag har precis börjat kolla på den nu. Liksom. Det är inte så att jag har...
Du kastade det inte över den.
Nej, precis. Det var en långsam kväll. Jag gav den en chans. Och jag ska inte säga att jag ångrar att jag gjorde det. Det var liksom... Det är ju samma grej, liksom.
De är i ett fängelse och ska rymma. Det är fortfarande det.
Ja, precis. Ja. Men, två saker som vi måste... För den första, har vi kanske inte så mycket att diskutera om. Men de är ju utspridda i början, de är på olika ställen.
Okay.
Det vill säga, de har ingen att prata med. Det vill säga, de går runt och pratar för sig själva.
Ah.
För att man ska liksom...
Det klassiska såpopera-greppet.
Ja. Du vet, när de sitter och tänker, vem är det som har gjort det där? Ja, tänk om han ringde dit. Och man bara säger, men alltså snälla, kunde ni inte ha gett dem bara någon att prata med? En ointroducerad sidekick som de har lärt känna sen sist. Så här. Alltså,
ja, eller det liksom slappa greppet med, de kan skriva dagbok så får vi en voiceover eller någonting.
Ja, men här sitter de och tänker på sin kammare. What if? Bla bla bla. Man bara, vad fan är detta liksom? Jag trodde det var en sån här scriptwriting liksom grundregel i scriptwriting att så här, ge dem någon att prata med liksom. Men det kanske inte är.
Det måste det väl vara.
Ja. Det...
Men det är väl så här, den klassiska grejen med de har först kläckt idén med att de ska vara isär för de tänker att det kommer jävligt bra drama då när vi ska sammanföra dem. Och sen så här, ja, så måste vi göra. Så pratar de med någon exekutiv producent om det som tycker det är genialt. Sen sätter de så ska börja skriva. Just i fan, hur löser vi det här?
Oh, så
och då har de liksom sålt in hela serien på det upplägget. Liksom.
Ja, precis. Men nu till någonting mycket viktigare. Det här, om jag inte kunde...
Anar jag ett litet plot hole som du ska ta upp här?
Ja, eller ja, det, eller plot hole-ish, alltså okay. Plot crack kanske. Men det här är de ju inte ensamma om att göra, men här i öppningen så har det här varit så alltså sjukt på många sätt. Om jag behövde kontakta dig så här, men jag kunde inte kontakta dig direkt för jag misstänker att jag är övervakad och du är övervakad, att det är liksom det är för risk ju att meddela dig någonting direkt. Så jag hittar ett supersäkert hemligt sätt att kontakta dig på. Och sen pratar jag i otydlig, helt liksom gåtfulla koder och små ledtrådar och skickar dig ut på någon liksom goose chase för att du bara ska gräva upp ännu fler oklara ledtrådar och ännu fler krypton som du måste lösa. Och du har bara en känsla i bakhuvudet att fan, det kan vara Billy som har kontaktat mig. Undrar om det är det, du vet. Det upplägget stör mig så jävla mycket. För att när man väl har hittat det här är sättet jag når honom på. Tala klarspråk för fan.
Mm.
Då faller hela plotten. För att plotten går ut på att då liksom unearthar de här ledtrådarna.
Ja, Alltså jag vill inte spackla igen den här plot-cracken du har anat här. Men kan det inte vara så att, vi ser om jag ska kontakta dig då, att jag misstänker att någon annan kanske kan misstänka det här och komma en bit på vägen. Så jag måste på något sätt ha ett pussel som jag vet att bara du kan lösa. Jag tänker liksom så här, lite så här Dan Brown-aktigt. Alltså tempelriddare som skriver koder så att bara tempelriddare ska kunna ta sig igenom den här skattjakten.
Fine. Jag tar mig igenom skattjakten. Jag hittar dig, går fram och säger Tobias, jag fick ditt meddelande. Och du säger, vem är Tobias? Jag heter Namnsson. Och sen går du därifrån och vill inte prata med mig.
Ja jag fattar. Ja, men du kommer kämpa på med nya Prison Breaker.
Ja, absolut. Jag kommer ha den som en liten sån här grej man kikar tillbaka till i soffan. Eller vi får väl se. Jag har bara sett 2 avsnitt. Vi får väl se vart den tar vägen. Den har ju ett av de liksom sunkigaste... eller jag vet inte, sunkigaste. Amerikansk underhållning har ju varit väldigt bra på och ganska oskärmiga skildranden av Mellanöstern-miljöer. Men... just det här...
Jo, men vänta, de är i typ Turkiet eller något?
Jemen. Och de landar på flygplatsen och går igenom immigration och så smälls det en bomb utanför. Så bara, ja, välkommen till Jemen, säger han som hämtar dem helt oberörd.
Ja.
Mycket unga män som står och skriker och viftar med automatvapen.
Men det där är ju, har du sett, fan nu kommer jag inte ihåg vilken sida var jag, ska googla upp det så kan vi lägga upp det på bloggen. Men det var ju en sida som publicerade... bilder från förra säsongen av Homeland var det, va? Då var de i något Mellanösternland. Jag minns inte vilket nu på rak arm. Men det de hade i alla fall gjort var att de hade då jämfört scenografin i den här säsongen av Homeland med hur den här staden såg ut på riktigt.
Ja.
Och det var ju liksom så här, alltså och då är ändå Homeland en förhållandevis intelligent serie, eller förhållandevis medveten serie, eller utger sig för att vara det i alla fall. Men du vet, de har ju liksom tänkt sig gammal basar från 1800-talet när de har designat scenografin. Men det ser ju ut liksom som att vara i Berlin ungefär, när man är i den här staden på riktigt. Det är liksom en så mycket modern storstad som helst. Det där är ju liksom så här, vi pratade om det förut med till exempel hur Kina-restauranger på film alltid ser ut på ett visst sätt. Att så här, frågan är om de ser ut så därför att tittaren har en liksom en schablonbild i huvudet som man då får en genväg till om man låter det se ut så. Eller om det bara är för att man är rasist.
Ja.
Eller om det bara är lite, det kan vara lite båda också såklart.
Ja, men det är bara det här, alltså, du vet det här gula filtret, dallrande luft, blodröd sol och sen en adhan från en minaret.
Ja.
Och då bara så här, då sitter liksom scenen och sen så kan man bara ha massa liksom, ja jag vet inte, det är, i och för sig den smutsiga ryssen har vi ju liksom dratts med i 30 år. Så att antal stereotyperna, de blir vi nog kvar med.
Mm. Men det är intressant att du tar upp Prison Break, för jag tänkte att vi ska snacka om ett ämne som har sin början lite grann i Prison Breaks linda.
Mm.
Jag skulle nämligen vilja prata lite grann om mysteriet och var mysteriet befinner sig 2017. Du minns säkert när det begav sig, när det enda vi var intresserade av var att få veta vilka är The Others. Eller några år senare när man var otroligt nyfiken på vem är The Yellow King. Eller bara också något år sedan, varför skapade The Engineers människan? Mm. Vem mördade Rosie Larsen? Mm. Eller varför inte, var är Luke Skywalker?
Aj, 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 aj.
Ja. För det känns ju som att de senaste 10 åren så har populärkulturen funkat ut efter just mysteriet. Det är det som ska driva handlingen framåt, det är det vi ska bli intresserade av och det är det vi ska spekulera i på internet och med varann vid The Water Cooler och kaffebryggaren och allt annat. Och det är liksom så här, ett tag så var det ju som att varenda ny tv-serie eller varenda film skulle ha liksom ett övergripande mytos där det fanns liksom ett stort hägrande mysterium och vi då så här skulle liksom försöka antingen själva lösa det eller hoppas på att serien på något sätt redde ut vad allting betydde.
Mm.
Kan du skriva under på att det har varit väldigt mycket så?
Det kan jag verkligen göra. Jag tyckte de exempel du tog kanske inte var de värsta.
Nej, dra gärna några värre.
The Others i Lost var liksom... De blev ju senare en väldigt stor del av historien och en, liksom, var en viktig bit av den här platsen. Till skillnad från samurajen i sista säsongen, som vi fortfarande inte vet någonting om. The Yellow King tyckte jag var en härlig krydda i True Detective. För även om man, även om så här, hjärnan sa det här är ett, en krim-story, så sa hjärtat, nej men det är något övernaturligt här. Alltså den på ett väldigt så här effektivt sätt, så liksom, precis på samma sätt som så här folklore och sånt väver in, alltså trollen kom från skogen och tog dem, så lyckades den på något vis i undertext få tittaren att vilja gå dit, fast man egentligen inte borde. Det var ett ganska spännande som liksom, som grepp. Så. Däremot som du sa, varför skapade The Engineers människan? Det är ju sådana där saker som man kan störa sig mer på. Alltså när mysteriet introduceras mest som det är som början av ett trolleritrick. Du trollar bort något, men du tar aldrig fram det igen.
Ja, men det känns som att i mångt och mycket är J.J. Abrams väldigt skyldig här. Och hans liksom sätt att berätta historier och bygga upp intresse för historier, som ju grundar sig väldigt mycket på mysterier och på att vi ska undra vad saker är och vad det betyder och vad det kommer innebära och så vidare.
The box.
The box som han alltid återkommer till. Men jag tänker att det du är inne på är ju verkligen det, att det stora problemet var alltid att man alltså serierna själva vill låtsas som att de här mysterierna betydde någonting, eller filmerna. Men det gjorde de inte, för att så här, egentligen var de aldrig intresserade av att besvara dem. Jag förstår mycket väl att första säsongen av True Detective inte skulle liksom sticka iväg i någon slags konstig Lovecraft-inriktning eller någonting sånt, även ifall det hintades om det. Men bara att man hintade om det innebar ju på något sätt att man ville få publiken att tänka i de banorna, trots att det liksom i slutändan inte hade någonting med någonting att göra. Samma sak gäller liksom samurajen eller liksom The Smoke Monster eller vad som helst i Lost, som vi aldrig fick reda på riktigt vad det innebar. De grejerna tillskrevs stor betydelse, men visade sig i slutändan inte ha någon betydelse alls.
Och skillnaden där jämfört med vår favoritserie Fringe var ju att de saker som i säsong 1 bara verkade vara mysterier började trilla på plats så småningom.
Verkligen.
Det var liksom, det fanns en story arc som var mycket längre än liksom... det är lite så här... Det får man att tänka på så här one-liners i politik, typ. Att det är bättre att droppa en one-liner än att ha en ideologisk grund. Eller man får mer uppmärksamhet som arkitekt om man bygger ett asflasht hus än om man försöker liksom stöpa om sättet folk rör sig i ett samhälle på.
Verkligen. Men jag har ju nu då någon slags teori om att vi befinner oss i ett nytt skifte. Om vi gick igenom ett skifte där någon gång mitten på 00-talet, då vi rörde oss mot det mysteriet. Och då har vi liksom inte ens tagit upp alla liksom, det var ett hundratal tv-serier som liksom inte ens tog sig igenom en säsong, som försökte bygga någonting runt det här.
Flash forward.
Åh, gud. Åh, jag hade glömt det.
Flash jävla forward, ja.
Ja, men det är ju typ exempel. Vi ska hela tiden fundera på så här, vad är det som har hänt? Vad betyder de här sakerna? Men i själva verket är ju serien inte intresserad av att besvara det. För serien använder ju bara den grejen som ett drivmedel för att vi ska fortsätta titta. Men härom veckan så gick ju The Leftovers i mål efter blott 3 säsonger. Och jag tycker att det finns något intressant i att en av dem då som var med och drog igång den här mysteriekonsumtionen, nämligen Damon Lindelof, även är en av dem som visar hur precis det här greppet är dött. För grejen med Leftovers sa att det började ju precis den där änden. En stor del av jordens befolkning hade försvunnit spårlöst, vi visste inte hur. Vissa trodde det var någon slags religiös grej, andra bara trodde att det var något utomjordiskt, etc. Och det var väldigt tydligt i början var att man liksom så här, man, det väckte någonting i en att man ville liksom spekulera. Man ville så här, liksom tänka att det här kommer få ett svar. Nu kommer vi liksom utreda vad det är som egentligen har hänt. Men det som har hänt då, har du fått med Leftovers?
Inte senaste säsongen.
Nej, men för det som den serien har gjort så otroligt bra på ett väldigt snyggt sätt är ju att istället visa hur ni kan ställa de här frågorna hur mycket ni vill. Poängen är att det finns massa jobbiga grejer som inte får några svar. Mm. Alltså alltihop det här är liksom egentligen bara, i min tolkning i alla fall, någon slags liksom övergripande allegori för förlust och för döden och så vidare. Alltså, de här människorna frågar liksom vad som har hänt med deras nära och kära och mår väldigt dåligt över att de inte vet. Och poäng, det är det som är poängen. Mm. Poängen är hur du handskas med det, inte vad som faktiskt har hänt.
Mm.
Och sen har de dessutom då liksom lyckats spinna ganska mycket mytologi runt det där. Utan att för den saken skulle hymla med att så här, det här kommer liksom inte få några tydliga svar. Det här är en utforskning av hur vi hanterar den här typen av känslor. Inte vad det är som faktiskt har hänt.
Mm.
Jag tycker att det har varit väldigt befriande. Därför att det känns som att man liksom... Det känns som att Damon Lindelof har gett en liksom terapi över all den här skadan han har åsamkat med det han har pysslat med tidigare. I och med att han liksom har så det som han själv har liksom pratat med den om att säga, men du förstår ju att det är inte svaret på det här som är viktigt.
Nej.
Och man bara säger, ja, jag förstår vad du menar. Det känns väldigt så här, fint på något sätt. Men om jag då drar till mig och säger att i och med The Leftovers så är liksom den här eran förbi. Skulle du ge mig rätt eller fel då?
Jag skulle... Ja... Jag tror absolut att vi har sett slutet på eran där man kunde pitcha ett... Alltså där pitchen inte har någon person inblandad, utan en händelse.
Mm.
Så här... tiden står stilla i 90 sekunder och när alla vaknar så är världen helt annorlunda. Eller liksom jättemånga försvinner bara. Ingen vet varför. Alltså, så här,
high concept grejerna liksom.
Ja, att det måste... Jag gillar ju liksom... jag gillar ju när man utgår från en handling eller en person. Och sen kan det vara i en jättekonstig setting. Liksom.
Mm.
Och jag tänker att det är det som är grejen här. Att det inte går att göra två saker samtidigt. Vi har ju haft... ett gäng avsnitt, men kanske mest utpräglat så är ju mysteriet vid Dyatlovpasset, eller incidenten vid Dyatlovpasset och spökskeppavsnitten. Båda de två kretsar ju bara kring spekulation och teori. Vad var det som hände?
Mm.
Så här. Men det är okej, för att vi utgår från mysteriet. Vilka som var inblandade skete vi i? Liksom. Vi kanske nämnde några namn, men vi vet ingenting om dem. Vi bryr oss inte om dem. De är bara liksom... De är bara... Ja, vila i frid liksom. Men de är bara rekvisita.
Spelpjäser i det här mysteriet.
Precis. Men så fort man börjar bry sig om någon, då så börjar man ju också... Alltså antingen... så kan ju den personen bara försöka liksom gilla läget i den situation som den befinner sig i. Kommer att tänka på boken, vad heter den? The Last Detective, som handlar om en snut som försöker utreda ett mord under jordens sista skälvande månader innan en asteroid kommer liksom förinta allt liv, typ.
Den blir en sommarläsning.
Ja, riktigt, riktigt bra. Riktigt
bra hisspitchat dig också.
Men för där är det liksom inte, alltså det överhängande är liksom inte, överhängande både bokstavligen och bildligt då, är liksom inte grejen där.
Nej, vem som har begått mordet är ganska sekundärt så att säga.
Eller alltså, han försöker utreda mordet och finner saker liksom. Men det är inte det här... Alltså det finns inte ett stort mysterie som man också vill ha svar på. Nej. Utan man blir ganska engagerad i hans liksom... De flesta har ju bara slutat med sina jobb och är upptagna med att liksom fullfölja sina bucket lists. Eller deltar i orger. Så jag tror att antingen så gör man någonting om ett mysterium eller så berättar man om personer. Det är skitsvårt att göra båda. Om man inte gör Fringe, då gick det bra.
Mm. Ja, men jag tror du definitivt har rätt. Och jag tror att också man har märkt att vi är numera liksom lite mer lite törstiga på liksom berättelser som får ett slut. Alltså, jag tror inte det är någon tillfällighet att vi till exempel har sett mycket fler antologi-tv-serier de senaste 5-6 åren. Alltså, True Detective var ju en sån. Alltså, man har en säsong där en berättelse utspelar sig som sen är klar.
Mm.
För att det finns något väldigt tillfredsställande i det där när man i flera år innan har haft det här molande, pågående mysteriet som bara blir större och större med fler och fler frågor och fler lösa trådar. Så att jag tror liksom vi har... The Leftovers är liksom kanske inte någonting som har skett plötsligt, men jag tror att det är ett symptom som innehåller det här skiftet i själva serien på något vis.
Jag har också en teori om att så här, vi har blivit jävligt mycket bättre på att dekoda tv-serier.
Mm.
Alltså så här, när vi startade Oddpod för 7 år sedan så gjorde vi oss lustiga över folk som sa saker som att DVD-boxen är den nya romanen. För då hade det redan sagts i 5 år. Liksom. Mm. Men i och med att det blev så och att tv-serier blev liksom en ett ganska respekterad form av berättande. Binge-tittande tror jag lärde folk så här, berättartekniska grepp undermedvetet.
Mm.
En sak som man väldigt sällan ser idag, i alla fall inte jag kanske inte kollar på de serierna bara, det finns väl säkert, jag vet inte, Navy, NCIS eller vad fan som helst, men så här, CSI-greppet, att man redan från början allt pekar på en viss misstänkt, och så går hela avsnittet på att man utreder det och kommer fram till att nej, det var en annan, den vi inte skulle tro att det var. Berättartekniskt kallas väl det för red herring, som plot device-namnet. Liksom. Det är ju väldigt, alltså, den såg man ju igenom efter 17 säsonger CSI. Att så här, det var ju aldrig den de misstänkte i början. Liksom. Och där tänker jag, ett intressant exempel, en serie som jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till på ett djupare plan, var ju den som gick i höstas, Westworld. Som lanserades lite nervöst, för man visste liksom inte riktigt om fansen, alltså hur svår den var att förstå. Så man skrev massa grejer på Twitter, så här, ja, i Westworld så kan det löna sig att hålla koll till och med på logotyperna, nodge, liksom. Vilket gjorde att så här, jag följde en Westworld-podd som efter 2-3 avsnitt så hade hon en teori. Så här, jag tror att det är så här, och jag tror att det är så här, och jag tror att det är så här. Hon hade 3 stora teorier, och alla de bara föll in. Det var så, liksom. Och där hade man ju underskattat då tv-publikens, eller liksom kanske nisch-tv-fansens förmåga att avkoda, att förstå, att hänga med, liksom. Och jag kan tänka mig att en anledning till att mysteriet, som du beskriver det, håller på att dö, är att så här, vi köper inte den enkla längre, liksom. Vi vill ha smart berättade grejer. Vi vill ha personer vi känner någonting för. Vi vill ha liksom en konflikt som engagerar. Vi vill inte ha liksom så här... Ja, ibland blir det nästan så här magisk realism. Någon förvandlas till en gris och går därifrån. Bara, wow, vad händer där? Liksom. Mm.
Ja, men jag tror att så här, det som vi kanske har lärt oss, och framförallt då tv-makarna har lärt sig, är väl kanske det att man kan ställa frågor, men det måste då också vara frågor som tittarna är lika intresserade av som vi som gör serien.
Mm.
Vi kan inte ställa frågor som egentligen inte är av intresse, för att tittarna kommer bli intresserade av de frågorna också, så att säga.
Det har blivit dags för en gammal käpphäst i Obiter Dictum. Superhjältens vara eller icke vara. I dagarna kom första trailern till The Black Panther som har premiär i början av nästa år. Och Wonder Woman går som tåget på bio. Det finns numera alltid superhjältefilmer och superhjälteserier att prata om. För i snitt har fler än 5 filmer kommit om året de senaste 10 åren. en ganska stor skillnad från när vi drog igång podden och det var en stor grej att så här, det skulle komma en Iron Man-film till. Mm. Så där. Det var väldigt sällan då.
Ja, men man kan väl säga att vi, när vi drog igång var väl typ exakt samtidigt som hela det här, den här cirkusen drog igång. Och det var så här, det var ju en stor grej då, men nu det känns som att det har blivit en ännu större grej och nu kanske börjar trappats av nästan. Alltså för det har blivit vardag på något konstigt sätt.
Man börjar ju få liksom... ibland när det studsar upp en typ Luke Cage eller alltså så här, det är ju ganska, vad ska man säga, det är ju inte de här det är inte namnen man blir golvad av alltid.
Nej.
Vilket på ett sätt så är det också ett tecken på någonting bra, för att så här, eller det är ett tecken på någonting jävligt dåligt att det inte, att så här, Black Panther och Luke Cage och Wonder Woman liksom inte var första valen för dem att göra. För att det är klart att det var liksom kritvita, präktiga som var de miljonärer. Eller liksom som var de första som ska göras. För det är alltid de som har tolkningsföreträdet. Liksom. Så att på ett sätt är det ju skitbra att det kommer diversity. Nu Wonder Woman är såklart stor. Jag håller på att snära in med ett resonemang här som jag inte kan ta mig ur.
Ja, men jag förstår precis vad du menar. Alltså, det finns det som tudelat. Dels måste de gräva i gömmorna efter de lite mindre brandsen som de stora seriehusen har. Men också att de måste hitta nya berättelser. Alltså, för att, alltså, origin stories för Spider-Man och Batman et al. Har vi liksom haft ett gäng de senaste bara 10-15 åren. Framförallt Spider-Man som väl nu drar igång med liksom tredje vändan. Och det där fattar de ju själva är liksom vanskligt. Att du kan bara starta om saker så många gånger innan folk behöver få lite tid att återhämta sig.
Men, jag har läst så fantastiskt fina skildringar av Wonder Woman från kvinnliga skribenter som berättar om hur de så här, shit, tänk om jag hade haft den här empowermenten när jag var tonåring. Liksom. Mm. Ni kan inte fatta vad en sån här film betyder för en tonårstjej idag. Du har sett filmen, det har jag inte hunnit göra. Vi pratade om det innan ett avsnitt här om för ett tag sedan. Sen glömde vi bort att prata om det i avsnittet. Det var ju snyggt.
Men jag skriver under på det som många har skrivit. Alltså jag kände liksom själv att jag hade gråten i halsen de första 10 minuterna bara av filmen. Att se, liksom, den börjar ju med Wonder Woman som ung, men bara det att få se, känna direkt att det här är en berättelse om en kvinnlig superhjälte. Det här har liksom inte funnits förut. Det här kommer betyda jättemycket för både unga tjejer men också unga killar, alltså som är barn, att få se att så här, det här det är inte bara Stålmannen, Batman, Iron Man, alltså de vita miljonärerna eller utomjordingarna, utan så det även superhjältar kommer liksom i alla dess former. Och det, där finns det någonting stort. Och sen hjälper det också mycket att det är en liksom ganska bra superhjältefilm. Den har många väldigt bra scener, och Wonder Woman används på ett väldigt bra sätt. Alltså hon kickar arsel på ett så jävla befriande och härligt sätt. Så det finns mycket att tycka om med Wonder Woman, helt klart. Men vad tyckte du om Black Panther-trailern?
Jag har på något så här märkligt sätt svårt att bli peppad. Alltså, hade jag reagerat annorlunda om det inte hade stått Marvel Studios och det hade handlat om de äventyrare som liksom var i något afrikanskt Eldorado. Ja, det hade jag nog gjort. Då hade jag liksom, då hade mitt ingångsvärde varit helt annorlunda. Här blir det på något sätt så här, jag vet inte.
Jag kan på ett sätt vara lite så här tudelad. Jag vill givetvis att de här berättelserna som inte handlar om de vita manssuperhjältarna görs. Det är supernödvändigt. Men det finns också någonting cyniskt i att de görs, därför att det liksom nu också är en marknadsandel som inte har prickats av de här stora filmbolagen än.
Mm.
som de vet att så här, här finns det liksom en outnyttjad dollar att tjäna. För det ska, måste man också vara jävligt medveten om att så funkar det också väldigt mycket. DC liksom gjorde ju Wonder Woman jävligt snabbt för att de insåg att så här, här finns det en möjlighet att vara först. Så att, och med snabbt menar jag då att produktionstiden var väldigt snabb, inte att, för det har ju tagit väldigt lång tid innan det blev en film om en överhuvudtaget.
Men det är ju så här, alltså det är liksom vita män som har tecknat serietidningarna, det är vita män som har läst serietidningarna, det är vita män som regisserar filmerna. Alltså så här, det är klart att liksom vilka som görs först liksom. Så att det jag tycker det är jättebra att det görs. Men det finns också en aspekt, alltså den här marknadsandelsaspekten, segmenteringsanalysen. Vilka har vi inte prickat in? Det finns ett mått av wrestling. Alltså över superhjältesfären i stort. Och då menar jag inte bara de här som vi är nere på nu. Utan även alltså så här. Ja, här har vi den snälla tjejen. Här har vi den tuffa tjejen. Här har vi den lite mesiga killen. Här har vi den hårda killen. Här har vi den rika killen. Här har vi killen vars föräldrar blev mördade. Alltså du vet så här. Det finns ett så här galleri av personer. Där ingen. Alltså alla har olika egenskaper någonstans. Det enda som är liksom detsamma. Det är skurkarna. För de är alltid. De har samma megalomani och sånt. Och det är fine. Alltså det, på ett sätt så är det ju så att allt berättande utgår från det där på något sätt. Men när det är en hype. När hisspitchen är att så här, det här är superhjälten. Superhjälten för mig står oftast i singularis. Det är liksom att liksom Wonder Woman nedstiger till vår till våra slagfält och gör rent hus. Det är fett liksom att Superman räddar New York, det är fett. Men jag har alltid haft problem så fort de blir fler. Alltså när det blir Avengers eller när för då på något sätt så känns det som att så här, aha, har ni brandkår i er stad? Det har vi också.
Men det där märker man ju att det har de ju nog börjat inse ganska mycket själva också, att de har skjutit sig lite i foten. Alltså, när Marvel kläckte idén om att vänta nu, vi kan ha en massa filmer i samma universum och så kan vi göra, vi kan faktiskt göra Avengers, vi kan sammanföra dem och liksom skapa en värld där alltihop funkar. Nu har de ju snarare liksom börjat fatta det som är problemet i serietidningarna. Alltså, att till exempel så är det klassiska med att superhjältarna håller till i sin egen stad jämt. De är liksom inte ute och räddar resten av världen. Och så här, det är fine, för att det är så, vad heter det, serietidningarna uppbyggda. Men när de sen då i filmerna bygger upp det här som att ja, men det här är som vår värld ungefär. Då börjar det liksom halta lite grann. Och det känns som att det de gör nu istället är liksom att hitta som liksom stickgenrer i det här. Alltså ge saker olika tonalitet för att bygga liksom för att låta det bli tillräckligt stor skillnad mellan de här olika filmserierna inom samma universum. Som till exempel att Guardians of the Galaxy har med någon slags äventyrskomediton. Den kommande Thor-filmen verkar också ha liksom vara väldigt mycket som en actionkomedi. Alltså alla ihop är actionkomedier mer eller mindre, men en mer renodlad komisk ton helt enkelt. Medan man då kan låta Iron Man-filmerna var liksom det här glassiga Iron Man-livet. Ja, men du förstår vad jag menar. Man försöker hitta sidospåren som gör de här berättelserna utmärkande på något vis.
Det blev ju nästan komiskt när Agents of S.H.I.E.L.D., tv-serien, var tvungna att kommentera det själva. Så här, för det var verkligen så här, okej, Agents, det är nu eller aldrig. Världens öde står på spel, typ så här. Och så är det någon som säger så här, men kan vi inte försöka kontakta Thor? Så här, och så måste han, Agent Coulson, så här sarkastiskt bara, Thor, du tror inte att han har något viktigt att göra i någon annan dimension? Eller så här, han har inte tid för oss, fattar du? Han kommer bara när det är viktigt. Så här. Det var nästan som de kände sig tvungna att, så här, vi befinner oss i det här universumet med alla de här liksom, ja, men de, semigudarna.
Precis, och, men de måste säga det, alla som sitter och tittar tänker.
Ja, precis.
För det är det alla tänker ändå på något sätt.
Så att jag har liksom att min svalhet inför Black Panther är nog snarare ett uttryck av liksom en devalvering av superhjältebegreppet snarare. Mm. Alltså jag tyckte jättemycket om Jessica Jones. Det tycker jag är en av de bästa TV-serier superhjälte eller alltså. Och där tyckte jag Luke Cage funkade som en biroll. Men sen när Luke Cage fick en egen serie och det liksom bara det var så här köttande liksom. Mm. Då tyckte jag kanske inte att det var så skoj.
Ja,
men jag gillar ju cameos. Jag är all for cameos.
Ja, precis. Ja, men det är också definitivt.
Men jag vill inte sitta och tänka så här, vänta nu, är det här Jessica Jones eller är det X-Men? Liksom, när ibland får jag känslan av att så här, varannan person man träffar kan något, liksom, har en superkraft.
Men jag tror också att det här hänger ju supertydligt ihop också med att två filmer som i genren då, som de senaste åren har utmärkt sig väldigt mycket och gått väldigt bra, framförallt rent ekonomiskt sett, trots att de båda haft ganska liten budget i sammanhanget, är ju Deadpool och Logan.
Mm.
Och det är jättemycket för att de två liksom istället då för att fläska på i den här i de här uppkörda hjulspåren försöker göra någonting nytt med genren. I Logans fall då liksom superhjälten på dekis. Vad händer liksom när superhjälten blir gammal? När alla de här superkrafterna har börjat falna lite grann. Kanske världen inte längre är lika imponerad över att det finns superhjältar och så vidare. Vad blir det av superhjälten då, så att säga? Eller i Deadpools fall då, som liksom bara är någon slags konstig, på ett väldigt charmigt sätt, meta-genre-lek där man liksom på riktigt, eller man det liksom Deadpool får prata med publiken om att så här, typ, nu kommer vi kolla på serie eller på superhjältegrejer. Alltså liksom skoja om att de inte har råd att ha med de dyra X-Men-karaktärerna i den här filmen. Alltså den typen av liksom ja, men så här, metagrej blir ju väldigt uppfriskande i en tid då vi liksom har haft massa år och framförallt massa filmer som tar det här på ganska stort allvar och framförallt kör på i det här liksom. Det är ett nytt hot, en av superhjältarna har lite motgång men fixar till slut biffen. Det är ett recept som man liksom tröttnar lite grann på ganska snabbt.
Jag kan bara känna så här att de första liksom 10 filmerna, vilka det nu var, men alltså om man tänker den senaste liksom superhjälte vågen, när började den? Början av 00-talet typ, kom de första Iron Man-filmerna och sånt. Man kände att det stod någonting på spel. Förstår vad jag menar då? Att så här, fan, nu liksom 31 juli, då smäller det på riktigt liksom. Hur ska vi fixa det här? Det byggde upp och byggde upp och byggde upp och man var så här, vad kommer det här bli? Och det där blir man ju mätt på efter ett tag. Så att på ett sätt så tror jag att man faktiskt har devalverat sig själv i jakten på snabba dollar.
Definitivt. Men sen tror jag också att lite grann det som vi var inne på tidigare med mysteriet, att de har även insett att den vägen inte riktigt funkar för de här typerna av filmer. Som Marvel-universumet byggde ju så otroligt mycket mot The Infinity Stones till exempel. Och liksom hela berättelsen om hur Thanos bygger The Infinity Gauntlet och ska förgöra hela universum. Och det där finns ju kvar fortfarande, det är väl det som liksom de kommande Avengers-filmerna ska handla om. Men de har ju också tonat ner det för att de insåg för typ 3-4 år sedan när de verkligen slog på stora trumman att det här kommer bli den stora grejen. Så har de liksom insett på något sätt att fast vill vi verkligen det här? Då måste liksom alla filmerna jobba mot det här. Och det är så här, det kommer inte folk kommer tröttna på det där. När liksom varje film ska landa i Infinity Stones och vad de betyder så blir de där Infinity-stenarna. De blir inte så jävla spännande till slut för att man känner inte att man kommer framåt riktigt.
Nej.
Men så här, jag tror inte vi har sett slutet på superhjältefilmen långt ifrån det eftersom att de fortfarande går som tåget ekonomiskt. Men jag skulle säga att nu är den absolut mest intressanta tiden nästan. För det är nu utmattningen sätter in. Det är nu vi börjar tröttna. Det är nu liksom formulan har satt sig. Så det är nu man måste hitta på nya grejer och hitta nya berättelser att berätta. Och det är då det som ofta är spännande kommer fram.
Mysteriet är slut. Superhjältarna är slut. Oddpod är slut. Och vid vägs ände så tänkte vi skicka ut ett tack till några av er som valt att stötta vår lilla podd på patreon.com/oddpod. Och de som vi bugar djupt till idag är Erik Palm,
Thomas Sundqvist,
Erik Westin,
Carl Larsson,
Hampus Lideborg,
Tobias Hedin,
Linnea Thorén,
Anders Karlsson,
Peter Nilsson
och Matt din Forsén.
Mm. Och
jag vet inte varför, men jämt när vi drar de där namnen så är det som att någon slags reptildel av hjärnan vill säga, vi skickar en t-shirt på posten. Det är som att man växte upp så mycket med det på så här, typ så här sommarlovs-tv och sånt där. Det var alltid en t-shirt på posten.
Ja. Härligt. Det, var,
det är för få som jobbar med en t-shirt på posten nu för tiden.
Definitivt. Men vi ska få till vår pin på posten.
Ja, det kommer.
Ja, och det har även efterlyst klistermärken att ha på sin dator. Så jag ska försöka skaka fram några klistermärken också. Så
kul.
Ja, för fan. Ja.
Du, vi hörs igen om 2 veckor.
Det gör vi.
Ta hand om dig.
Ha det fint.
Hej.